الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، det här är den andra lektionen i denna serie där vi tar upp ämnen relevanta för kvinnor. Och vi började i förra lektionen att tala lite grann om renlighet. Vi kommer att fortsätta på det spåret. Och vi kommer idag att tala om kvinnans menstruation och hennes period. Och det här är ett viktigt ämne. Ett ämne som varje kvinna måste känna till. Ett stort ämne. Det berättas att Imam Ahmed rahimahullah sa att han studerade hadither om kvinnans period i 9 år. Innan han sa att han fått en full förståelse i ämnet. Mashallah. Jag laddade ner en bok som handlade om kvinnans period. Och den var inte mindre än 1400 sidor. Och då talar vi bara om bestämmelser, olika åsikter och olika situationer och liknande. Och när man talar om kvinnans period så talar man också om det som då kallas för el-istihada. Oregelbundna blödningar och det som kallas för nifas, de blödningarna som kommer efter kvinnan har fött barn. Så att allt detta omfattas av detta kapitel i fiqh-böckerna. Och det här är då någonting som Allah Azza wa Jal med sin hikma har bestämt att kvinnorna ska få, som det berättas i Sahih al-Bukhari från Aisha radiyallahu anha. Där hon säger att hon begav sig ut till Hajj tillsammans med profeten alaihi salatu wassalam. Och under färden så fick hon sin period. Och hon gick in till profeten alaihi salatu wassalam och grät. Och då så sa han, vad är det med dig? Har du fått din period? Och hon sa, ja. Och då så sa han att det här är någonting som Allah har skrivit för Adams döttrar. Detta är någonting Allah har skrivit på Adams döttrar. Yani alla kvinnor. Så gör det som man ska utföra i Hajj. Förutom att du inte gör tawaf runt el-Kaaba. Så gör det som man ska göra i Hajj. Yani du kan fullborda din Hajj. Förutom att du inte gör tawaf. Och denna hadith finns då i Sahih al-Bukhari. Så detta är någonting Allah Azza wa Jal har skrivit. Att kvinnorna ska få. Och vi tänkte nämna lite bestämmelser och sen läsa lite fatawa i ämnet. Bi'idhnillahi ta'ala. Den första frågan som brukar tas upp är, vad är den tidigaste åldern en kvinna kan få sin period och vad är den yani, senaste åldern? Och den korrekta åsikten att det finns ingen speciell gräns här. Yani det finns ingen speciell gräns, utan det är olika från kvinna till kvinna. Vissa kan få det så tidigt som vid 9 år. Och det kan fortsätta upp tills en väldigt hög ålder. Ja. Och en annan fråga som också tas upp, det är, vad är den längsta, eller vad är den kortaste perioden en kvinna kan ha och den längsta perioden en kvinna kan ha? Och den korrekta åsikten här, wallahu alam, är att det finns inte heller någon gräns där. Det kan hända att en kvinna får perioden, den kommer, bismillah, oj, att den kommer och försvinner. Gärna på en och samma dag, under en kort stund, kommer den och den försvinner. Gärna det kan vara en del av en dag. Och när vi talar om den längsta perioden så finns det inte heller någon gräns. Utan det vanligaste är att kvinnan har hennes period i 6 dagar eller 7 dagar, upp till 10 dagar. Och det finns de som kan ha den längre. Taib. Så att man sätter en gräns på 15 dagar till exempel saknar belägg. Utan en kvinna skulle kunna ha sin period upp till 16 dagar. Det är möjligt. För det har inte nämnts någon speciell gräns. Utan det som ulema nämner är att om det blir dominerande. Yani din övervägande av tiden, har hon sin period, då är det någonting fel och då är det istihada blod. Att en kvinna har sin period, yani 20-25 dagar per månad, hela tiden, då är det någonting som inte stämmer, utan då är det här istihada blod. Taib. Så att det är då den andra punkten, att det finns ingen gräns för hur kort eller hur lång period man kan ha. Nej. Det finns också många bestämmelser som hör till denna fråga. Vissa saker som då kvinnan inte får göra under hennes period. Och från dessa saker är att hon får inte be. Hon ska inte utföra sin bön. Det är förbjudet för henne att göra salat. Så som profeten a.s. sa till Fatima bint Abi Hubeish: om din period kommer så ska du lämna bönen. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så kvinnan får inte be under hennes period. Den andra saken är att hon får inte heller fasta. Hon får inte heller fasta. Så som profeten a.s. sa, att när kvinnan får sin period så ber hon inte och fastar inte. Hon varken ber eller fastar. Och hon får inte heller göra tawaf. Hon får inte heller gå runt och cirkulera runt Kaaba. Som vi nämnde i hadithen där Rasul alayhi salatu wassalam sa till Aisha att gör det som man gör under hajj utan eller förutom att du då inte ska gå runt huset Al-Kaaba tills du blir ren. Det är också haram för kvinnan att ha sexuellt en samlag när hon har sin period. Så som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat Al-Baqara: fa'tazilu an-nisaa fi al-mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn. Att lämna kvinnan under hennes period, det vill säga ha inte umgänge med henne tills det att hon blir ren och då tvätta sig. Så det är också någonting som inte är tillåtet, och vi kommer tillbaka till den punkten senare. En annan sak som också är förbjuden är att kvinnan som har sin period får inte skilja sig. Hon får inte genomgå en talaq, alltså under själva perioden. För att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: fatalliquhunna li'iddatihinna. Den första versen i surat Talaq: att skiljer från era kvinnor under yani deras yani den rätta tiden. Och den rätta tiden är här i tafsir då hon inte har sin period, och inte bara det, utan om hon haft sin period och mannen haft umgänge med henne, så måste han vänta tills hon får sin nästa period och duschar och blir ren yani, och sen kan han skilja sig från henne. Så om ett par har haft intimt umgänge och mannen vill skilja sig, så kan han inte göra det tills hon får sin period och sen blir ren, och då så kan han skilja sig. Och skiljer man sig under kvinnans period eller i yani en efter att hon haft sin period och man haft umgänge, så är den här skilsmässan ogiltig enligt många lärda. Och det är en talaq, en skilsmässa som kallas för bid'i. Yani det är en innovation och den är haram. Och därför säger många lärda som Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim och så vidare att en sådan skilsmässa är batil, den är ogiltig. Och därför så beordrade Rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar, när han skilde sig från sin fru under hennes period, att han skulle ta tillbaka henne och vänta tills hon får sin period, och sen kunde han då skilja sig från henne. Och det här är också tyvärr ett fel som många gör, att de hamnar i en konflikt eller tjafs och mannen blir jättearg och han säger: du är talik. Fast kvinnan har sin period, eller som vi sa, de har haft umgänge och liknande saker, så känner han inte till dessa regler och faller in i haram och i bid'a på grund av sin jahl, eller på grund av att han inte kan kontrollera sin ilska. Och det här är helt fel, utan en person måste känna till reglerna i islam. Ja. Och sen finns det ju andra saker som vissa lärda säger att kvinnan inte får göra under hennes period, som vi talade om i förra lektionen. Och det är att läsa Koranen, att röra Koranen och att gå in i moskén. Och vi sa att alla dessa tre saknar bevis. Och att grunden är att hon får läsa Koranen och hon får gå in i moskén. Och vi kommer att nämna lite fatwa från Sheikh Albani rahimahullah i den här frågan senare. Ja. En annan fråga är, när kvinnan då har fått sin period, vad är det som åligger henne? Vad är det hon måste göra? Jo, hon måste göra ghusl när hennes period är över. Så som profeten alaihissalam sa, att hon ska lämna bönen de dagarna hon har sin period, och sen ska hon duscha och be. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. En annan sak som också är relaterad till kvinnans period är att den är avgörande när det kommer till att bli mogen, att bli könsmogen. Det finns vissa tecken och kriterier för att en person ska bli könsmogen. För pojkar och för flickor. Och en av sakerna som gör att en flicka blivit könsmogen är att hon har fått sin period. För att profeten alaihissalam, han sa, Allah accepterar inte den menstruerande kvinnans bön tills hon täcker sig. Och det vill säga, när han sa den menstruerande kvinnan, det vill säga kvinnan som fått sin period, än hon har blivit könsmogen. Inte att hon ber när hon har sin period, utan hon har fått den och hon har blivit könsmogen. En sådan kvinna måste täcka sig för att hennes bön ska bli accepterad. Taib. Och en faida, han nämner också Sheikh bin Baz rahimahullah, motsatsen som man kan förstå av denna hadith. Och det är att om en liten flicka ber som inte blivit könsmogen, så är hennes bön korrekt utan hijab. Taib, det förstår man av hadithen. Att om en 7-8-årig flicka ber så är hennes bön korrekt även om hon inte skulle ha hijab. Nej. En annan sak som också hör till kvinnans period är idda. Kvinnans väntperiod efter hennes skilsmässa. Den räknas också baserat på kvinnans period, så som Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Att de frånskilda kvinnorna ska vänta i tre stycken quru. Och den korrekta åsikten är att quru betyder tre stycken perioder. Så om man skiljer sig från frun och säger då enti talik, så måste han vänta tills hon får en period och sen två, och sen när hon fått den tredje så är de frånskilda. Ja. Och beträffande om kvinnan har genomgått en khul, om det är hon som har frågat om skilsmässa, så är den korrekta åsikten, wallahu alam, att det räcker med en period. Det räcker med en period. Varför? För att när man skiljer sig talaq på mannens begäran, så kan man ju gå tillbaka till varandra. Mannen kan ta tillbaka kvinnan. Och det är då den här betänkeperioden där man lever tillsammans under dessa 3 månader. Men när kvinnan vill ha khul, när hon vill upphäva äktenskapet och betala tillbaka den brudgåva hon har fått, så upphäver man direkt äktenskapet. Ja, så de blir direkt frånskilda. Och då får inte bo med varandra. Och det finns ingen betänketid och ingen ångerperiod. Utan om de vill gå tillbaka till varandra så måste de gifta om sig. Yani när khul genomförs så blir mannen och kvinnan främlingar. Yani de blir haram för varandra direkt. Taib, så varför får kvinnan då inte gifta om sig direkt då? Om de skiljs åt direkt. Jo, varför måste hon få en period? För att visa att hon inte är gravid. Yani det kallas för istibra. Att man gärna visar att hon inte är gravid från den här mannen. Taib. Ja. Vi ska ta en till fråga här. Och det är, kvinnans när hon blivit ren från sin period, hur ska hon då duscha? Hur ska hon utföra rusul? Och här nämns det två stycken hadither. Den första är hadith Aisha radiyallahu anha, att Asma frågade profeten alaihi wasallam om kvinnan som har sin period, hur hon ska utföra rusul. Och då så sa profeten alaihi wasallam, hon ska använda vatten och sidr, vilket är blad som är väldoftande som man blandar med vattnet. Och hon ska rena sig. Och rena sig på bästa sätt. Och sen hälla vatten på huvudet och gnugga hårt i hårbotten. Tills yani, vattnet går in i hårbotten. Och sen häller hon vatten över kroppen. Och sen tar hon en bomullstuss eller en tygtussbit och rena sig med denna. Yani, på sina privata delar. Och då så sa Esma, hur ska hon rena sig? Och då så sa profeten alaihi wasallam, subhanallah, hon ska rena sig. Och då så sa Aisha radiyallahu anha, yani det var som att hon inte förstod vad han menade. Yani han menade att hon ska gnugga bort spåret från blodet. Och denna hadith finns i Bukhari. Och en liknande hadith som också berättas från Aisha radiyallahu anha, så sa hon att en kvinna kom till profeten alaihi wasallam och frågade om kvinnans rusul efter hennes period. Och då så beordrade han beordrade henne och sa att du ska ta, yani, liknande som i hadithen innan, och så sa han du ska ta en bomullstuss eller tygbit och ha misk på den, yani parfym, och rena dig med den här tygbiten. Och då så sa kvinnan, hur ska jag rena mig? Och han sa, du ska rena dig. Och hon sa, hur? Och då så sa han, subhanallah, du ska rena dig med tygbiten. Och då så tog Aisha henne åt sidan. Och så klargjorde hon för kvinnan att vad han menade var att hon ska gnugga bort igen i spåret av blod. Ja. Och det finns många lärdomar i dessa hadither. Ja. Och en av de lärdomarna som vi här lär oss är att kvinnan när hon duschar från sin period måste då blöta ner hela kroppen. Och lägg också märke till att det nämndes inte här att hon måste göra wudu. Utan om hon vill göra wudu under denna rusul så är det tillåtet. Men det är inte ett måste. Utan det som nämndes är att hon då tvättar hårbotten och resten av kroppen. Och sen liksom tvättar sina privata delar med den här tygbiten eller bomullstussen. Och det nämndes här att hon då gnuggar den. Och då säger vissa ulema på platsen eller på hennes könsorgan för att få bort de illaluktande dofterna. Och de nämner här då som profeten alaihi wasallam sa att hon kan ha misk genom en form av parfym på den. Och har hon inte parfym så kan hon ha, alltså misk kan hon ha vilken parfym som helst. Och har hon inte det så kan hon använda bara vatten. Det här är någonting rekommenderat och inte någonting obligatoriskt. Och det finns också många lärdomar i dessa hadither som de lärda har nämnt. Här finner vi till exempel från lärdomarna att kvinnor ställer frågor till de lärda beträffande frågor som berör kvinnan. Frågor som man egentligen skäms över att fråga. Även sådant måste man lära sig. Och det här nämnde vi också i förra veckan i hadith Aisha radiyallahu anha, där hon sa ni'man nisa nisa'ul ansar. Lem yamna'ahunna al-haya an yatafaqqahna fi ad-din. Vilka förträffliga kvinnor Ansars kvinnor är, deras blyghet hindrade dem inte från att lära sig religionen. Och här finner vi också profetens haya alayhi salatu wassalam, för det nämndes i vissa hadither som ni märker, han nämnde inte detaljen, utan han sa bara att hon tar den här bomullstussen eller tygbiten och gnuggar. Han sa inte vart och hur, utan det här var underförstått. Han trodde att hon skulle förstå, och han skämdes för att nämna just de här detaljerna. Och när kvinnan frågade hur och hur och hur, och han sa subhanallah, så nämndes det i vissa hadithier att han täckte ansiktet, yani i haya, och då tog Aisha den här kvinnan åt sidan och förklarade vad han menade. För honom så var det uppenbart, men yani, det var någonting då som hon inte förstod här. Och hadithen bevisar också att vissa av dessa frågor är bra att kvinnor lär varandra. Yani, kvinnofrågor som kan vara pinsamma och svåra för vissa män att prata om. Och kanske till exempel en pappa, kan ju inte bli svårt för honom att förklara för sin dotter gällande menstruation och liknande saker, utan det är sånt här som kvinnan får ta, till exempel systern eller mamman och så vidare. Som Aisha radiallahu anha, här tog då kvinnan åt sidan och förklarade för henne. Ja. Vi tänkte nu läsa från lite fatawa från Sheikh Albani rahimahullah ta'ala. Och vi kommer att läsa från en bok som heter Jami' Turath Al-Allamatu Al-Albani fil Fiqh. En bok som har släppts nyligen där man har samlat alla Sheikh Albanis åsikter i fiqh. Och den är mashallah 18 volymer på arabiska självklart, där man har samlat från alla hans böcker och kassetter vad han säger i fiqh-frågor. Mashallah. Och det finns ju också en liknande bok som är lika stor, som handlar om vad han säger i aqida. Och en annan bok som handlar om vad han säger i menhaj, yani frågor relaterade till metodik. Men vi kommer att läsa från den första volymen, där man då har samlat olika fatawa i frågan som berör kvinnans period. Och den första frågan som tas upp här i flera stycken fatawa, det är: när ska kvinnan rena sig? Den fråga som ställdes här förra veckan. När vet kvinnan att hon är ren? Och när ska hon då göra ghusl? Eller när är perioden över? Och det som sheikhen här säger är att många kvinnor tyvärr då inte känner till dessa bestämmelser. Och jag förkortar lite fatwan och går till själva poängen. För att ibland så förklarar han vissa andra saker för frågeställaren. Och det han då säger här är att kvinnan inte är skyldig att kolla att hennes period är över genom att gnugga någon bomullstuss eller någonting i hennes underliv, utan det som hon är skyldig att göra är att vänta på att de här al-qassatu al-bayda kommer. Och det är som ljusa eller genomskinliga flytningar som kommer när perioden är över. Han säger det här är det som vi går efter. Det här är det som kvinnan ska kolla efter. Och det är det som det baseras på. Och här nämner de lärda också i andra böcker. Det finns lite olika åsikter i den här frågan. Och Sheikh Albani håller stenhårt fast vid det här, att det som gäller är att kvinnan ska gå efter detta. Al-qassatu al-bayda. Det här vita flytningarna eller vätskan som då kommer ut i slutet på hennes period. Att när de här kommer så är perioden över. Som det har nämnts i flera stycken hadither. Och vi kanske kommer att nämna dem. Och andra lärda säger att det är inte alla kvinnor som får den här vätskan. Och för dem gäller det att blodet slutar upp. Att det blir, det blir torrt eller det slutar att komma. Att för dem är det det som gäller. De är säkra på att perioden är över. Och då duschar de och gör sig rena. Medans majoriteten av kvinnor får dessa flytningar i slutet på perioden. Och det är då som hon ska duscha. En annan fråga som också Sheikhen tar upp är dessa flytningar som kvinnan får före och efter perioden. Gulaktiga eller brunaktiga. Och då så kan jag inte vatten. Säger Sheikhen här att dessa flytningar att om de är under perioden eller kvinnans nifas, så räknas de som kvinnans period. Så räknas de som kvinnans period. Ja. Och hon ska inte tro att hon har blivit ren bara för att hon får dessa flytningar. Utan hon måste vänta på att hon får då det här, dessa vita eller genomskinliga flytningar i slutet på hennes period. Ja. Och Sheikhen nämner också här hadith om Atiya, där hon säger att vi ansåg inte dessa flytningar, bruna eller gula, vara någonting, eller vi räknade dem inte som någonting om vi fick dem efter perioden. Genom en kvinna har blivit ren från sin period och hon får dessa flytningar med olika färger, så brukar dessa habiat inte räkna detta som en del av hennes period. Och den här hadith är autentisk. Den finns i Abi Dawud och andra. Och då så säger Sheikhen att man förstår motsatsen. Att om hon fick dessa flytningar under perioden, så brukade de räkna detta som en del av hennes period. Och han berättar också hadith Aisha radiyallahu anha, att kvinnor brukade komma till Aisha och de frågade henne, de hade som bomullstussar med olika såna här flytningar på, om de hade blivit rena. Och då så sa Aisha, ni ska inte stressa, ha inte bråttom, vänta tills ni ser den vita strecket eller tills ni ser då dessa vita flytningar. Och då så säger han att detta också är ett bevis på att kvinnan inte blir ren förrän hon har fått dessa flytningar. Och att de här bruna och gulaktiga flytningarna inte är någonting. Eller de, om de är under perioden, så räknas de från perioden. Och är de efter perioden, så räknas de inte som en del av perioden. Yani om en kvinna blivit ren, hon har fått de här vita flytningarna, hon har duschat, och sen skulle det komma någonting brunt eller gultaktigt, så ska hon inte sluta be. Utan hon ska fortsätta be och hon ska inte heller bryta hennes fasta. Det kan vi ta nästa vecka. Ja. En annan fråga som Sheikhen också tar upp är, när är det tillåtet för mannen att ha intimt umgänge med sin fru? Är det när perioden har slutat eller är det efter att hon har duschat? Hänger ni med skillnaden? Att hon blir ren och har fortfarande inte duschat, är det då tillåtet att hon har umgänge med mannen eller måste hon först duscha? Och Sheikhen säger att det inte är tillåtet att ha umgänge med henne tills det att hon har duschat. Taib, hon måste göra rusul. För Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, فَلَا وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْن. Att närma er inte kvinnan med, alltså umgänge, tills det att hon har renat sig. Gärna tills de har gjort rusul. Och han säger att det här är åsikten av el-jumhur, av majoriteten av el-ulema. Ja. Taj, vi har också här, fanns en tillfett då här som var intressant. Sheikhen nämner då att det är tillåtet för kvinnan att gå in i moskén när hon har sin period, och även att hon då läser Koranen, att ingen skada är skedd. Han nämner också här beträffande Salat al-Eid, och det är ett argument som vissa använder på att kvinnan inte ska gå in i moskén när hon har sin period, att hadithen nämner att kvinnan ska hålla sig borta från el-musalla. Kvinnan ska hålla sig borta från el-musalla. Och han nämner här hadith Atiya, där hon sa att profeten a.s. beordrade kvinnorna, de äldre och de yngre, och de som hade sin period, och de, yani alla kvinnor, att då ge sig ut till idbönen. Men vad beträffar kvinnan som har sin period, så ska hon hålla sig borta från el-musalla. Och hon ska bevittna det goda och muslimernas åkallan till slutet på hadithen. Och då så nämner sheikhen att vad som menas med detta är då att kvinnan som har sin period, hon går dit och hon sitter bak, men hon ber inte. Yani att kvinnan håller sig borta från el-musalla betyder här att hon håller sig borta från bönen. Hon ber inte. Så hadithen är inte ett bevis på att hon inte får vara i moskén. Taib. En annan fråga som också tas upp här. Man frågar sheikhen om kvinnan med sin period får gå in i moskén. Och då så säger han ja. Och då så säger frågeställaren, men ska hon inte be två raka? Ja, den profeten al-Islam har ju sagt att kvinnan ska be, eller man ska be två raka innan man sätter sig i moskén. Och då så säger sheikhen, nej, hon ska sätta sig utan att be, för hon får ju inte be. Det är inte tillåtet för henne att be, utan hon sätter sig bara utan att be. Ja. Och här nämner också sheikhen en lite längre fatwa som förklarar den här frågan, just beträffande att gå in i moskén. Man frågar då sheikhen och säger att vissa kvinnor som har sin period frågar om det är tillåtet för dem att gå på lektioner på fredagar och lördagar och andra lektioner. Är det tillåtet för henne att gå in i moskén? Och då så säger sheikhen, nam, det är tillåtet för dem att gå in i moskén, för att kvinnans period ska inte hindra henne från att gå på sammankomster av kunskap, även om de skulle vara i moskén. Och så säger sheikhen, det finns inget bevis som tyder på att detta skulle vara förbjudet, utan det finns bevis som tyder på att det är tillåtet. Och från dessa hadither, och det är också viktigt att ni lyssnar nu, för att många säger att det är haram, det är förbjudet, hon får inte ens gå in i moskén och så vidare. Och det är bland stora namn. Det är ingen yani ulema som är ute och cyklar, utan det är yani stora ulema. Men det är åsikter där det finns ikhtilaf. Och när det finns ikhtilaf så följer vi inte folk blint, utan vi försöker alltid att följa bevisen. Vi följer de lärda självklart, men vi följer de bevisen som de lärda har kommit med. Och den starkaste åsikterna, yani de som har bevisen på sin sida. Så vad är då beviset på att kvinnan kan gå in i moskén? Utöver att det inte finns något autentiskt att hon inte får gå in i moskén, så nämner han en hadith från Aisha radiyallahu anha, där hon sa att då hon skulle göra hajj tillsammans med profeten a.s. och hon fick sin period, i hadithen som vi nämnde, så grät hon då och var ledsen över att hon hade fått sin period, och det var som att hon kanske trodde att hon inte skulle kunna utföra hajj. Och då så sa profeten a.s. till henne då i slutet på hadithen att gör det som man gör under hajj, förutom att du inte ska gå runt Kaaba. Och du ska inte be. Du ska inte gå runt Kaaba och du ska inte be. Och då så säger sheikhen att profeten a.s. hindrade henne inte från att gå in i moskén. Yani den bästa moskén på hela jorden. Hon fick gå in i den heliga moskén i Mekka, men hon fick inte göra tawaf och hon fick inte be. Och då så säger han att det som hon inte fick göra, det var att hon fick inte be och hon fick inte göra tawaf. Så han säger att denna hadith bevisar då att profeten a.s. tillät för henne att gå in i Masjid al-Haram i Mekka. Och om det är tillåtet för henne att gå in i denna moské, så förstår man också att det är tillåtet att gå in i alla andra moskéer. För det är den bästa moskén. Och då måste moskéerna som är under den moskén också vara tillåtna. Och det är underförstått. Ja. Och den andra hadithen som han också nämner här är vad som berättas från Aisha radiyallahu anha. Ja. Han sa till Aisha, ge mig hämta någonting till mig från moskén. Och då så sa Aisha, ja Rasulullah, jag har min period. Och då så sa profeten alaihissalam, du har inte den i handen, eller du har inte kontroll över den. Yani, du kan inte kontrollera din period. Det är inte någonting du bestämmer över. Så yani, vad menas med detta? Hämta någonting från moskén. Hon sa, jag har min period. Och då så sa han att yani, det spelar ingen roll. Du kan inte hindra eller stoppa din period. Yani, du kan fortfarande hämta den här saken. Vilket då tyder på att det är tillåtet för kvinnan att gå in i moskén när hon har sin period. Så sheikhen säger slutsats då att det är tillåtet för kvinnan som har sin period att gå på sammankomster av kunskap även om dessa sammankomster skulle vara i ett av Allahs hus, det vill säga moskén. Ja. Och beviset då är då dessa hadither som finns i Bukhari och i Muslim. Och han säger att vi lägger också till den principen som vi har, som ulema nämner, och det är att grunden i saker och ting är att det är tillåtet. Grunden i saker och ting är att det är tillåtet. Och att man inte har någon synd på sig. Det är grunden i saker och ting. Förutom om det finns ett bevis. Förutom om det finns ett bevis. Ja, ni, vad är grunden i saker och ting när det kommer till att äta, när det kommer till att klä sig, när det kommer till allt möjligt. Grunden är att det är halal. Och att du får ingen synd på det. Så länge det inte finns ett bevis som säger att denna sak är haram, då håller vi oss borta från den. Så sheikhen använder också detta argument då. Och han säger att det finns då inget bevis på att kvinnan inte får gå in i moskén. Och hur ska vi säga när bevisen säger motsatsen, att hon får gå in i moskén, med de två hadither som vi nämnde. Och så säger sheikhen, med detta avslutar vi detta svar. Att det är tillåtet för kvinnan att gå in i moskén när hon har sin period och lyssna på lektioner och att lyssna på Koranen och liknande saker. Och så frågas man frågar då sheikhen en följdfråga och säger, men profeten sa ju att till Umm Atiya att hon skulle hålla sig borta från el-Musalla. Och då så säger sheikhen, ja, hon ska inte be. Yani, hon ska inte be är vad som menas med hadithen. Och vi tar en sista fatwa också innan vi avrundar för idag. Och det är hadithen som nämner att shaitan kommer till människan på natten och blåser tre knutar runt människans hals. Till slutet på hadithen. Ja, ni känner till hadithen att dessa knutar går bort. Om man vaknar och nämner Allahs namn och sen gör wudu och sen gör salah. Yani, hur ska den kvinnan som har sin period förhålla sig till dessa hadither? Taib. Vad ska hon göra för någonting? Yani, hon kan inte göra wudu och hon kan inte göra salah. Hur ska hon bli av med dessa knutar runt halsen? Ja. Så sheikhen säger att namn. Min broder, den här hadithen är en iskal, yani, en fråga som då är lite muskile. Och han säger att den här frågan är också ett bevis för oss mot de som förbjuder kvinnan som har sin period från att läsa Koranen. Yani, detta här argumentet är ett argument för oss. Och han säger att vad du nu har tagit upp i den här frågan och indikerat på är att när kvinnan ska lägga sig för att sova, så ska hon ju försöka skydda sig så gott hon kan genom att läsa vissa ayah, och speciellt de ayah som har bekräftats autentiskt från sunna att man ska läsa, som till exempel ayat al-Kursi och surat al-Tabarak, yani surat al-Mulk, och surat al-Muzammil och liknande sura, som det har berättats autentiskt från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han brukade läsa innan han sover. Och Sheikhen nämner också en annan fajda, att dessa sura kan läsas innan man lägger sig eller när man har lagt sig ner i sängen. Och att från de viktigaste av dessa sura är al-Mu'awwidhatayn, yani de tre sista sura i Koranen. Surat al-Ikhlas, wal-Falaq, wal-Nas. Taib. Så Sheikhen säger då att vad jag tror att den här kvinnan som har sin period, att om hon läser dessa saker innan hon sover, så kommer detta skydda henne från shaitan. Yani shaitan kommer inte kunna skada henne i hennes öron eller någonting. För att detta faller in under Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Att Allah kräver inte mer från en själ än vad hon kan. Så att kvinnan gör det hon kan inom islams ramar. Yani hon kan inte be, men det här är någonting hon kan göra, så hon gör detta. Så bi'idhnillahi så kommer det då att gynna henne. Nam. Och där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och jag har två till saker här. Ni gav mig i läxa förra veckan två stycken frågor, eller hur? Kommer ni ihåg de frågorna? Första frågan var, vad gör kvinnan om hon blir ren från sin period när hon är i skolan eller på jobbet och inte kan duscha? Och den andra frågan var, om en frånskild kvinna med barn gifter sig med en frånskild man med barn, blir då dessa barn mahram för varandra? Och så vidare. Eller hur? Alhamdulillah. Jag ställde idag dessa frågor till våran sheikh, sheikh Abdallah al-Adani. Och han svarade på dem. Jag tänkte spela upp svaret. Det är väldigt kort. Och sen tänkte jag inshallah översätta, okej?
المرأة التي يدركها الطهر وهي خارج البيت ويضيق عليها الوقت للغسل ولا تجد سبيل لذلك، إذا اجتهدت وبذلت الوسع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتصلي على ما هي عليه إذا وجدت مكان للصلاة حيث هي، سواء في العمل أو المدرسة أو الطريق، تتقي الله ما استطاعت، إذا ما استطاعت الغسل تتيمم وتصلي حتى.
Sheikhen säger här, första delen av frågan, att om kvinnan är på jobbet eller skolan och hon har försökt, yani om det inte finns möjlighet att rena sig, så gör hon det hon kan. Och han nämner här att hon gör tayammum och ber då på skolan eller på jobbet, så att hon inte missar bönetiden, så att bönen inte går ut. För jag ställde också i frågan, nämnde också i frågan att till exempel nu under vintern så går ju Dhuhr och Asr ut jättetidigt för att Maghrib är klockan 3 och man kommer oftast hem från skolan eller jobbet efter 3. Så att han säger att hon måste då be i tid, taib, även om det innebär att hon gör tayammum.
Och amma idha kanat as-salah mimma yumkin jam'uha ma'a ghayriha mithl adh-dhuhr ma'a al-'asr fa tudrik mathalan waqt adh-dhuhr ma'a al-'asr فتؤخر الظهر إلى العصر وتغتسل في بيتها وتصلي الظهر والعصر جمعا دون قصر ما دامت ليست مسافرة، تترخص بحديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره حين جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير سفر ولا مطر، والله أعلم.
نعم. Och om det däremot är en bön som man kan slå ihop med en annan bön, som dhuhr och asr eller maghrib och isha på kvällen, Och det är tillåtet att då be Dhuhr och Asr under dess tid. Så, och det är möjligt att slå ihop dem. Så gör hon det. Alltså hon väntar med att göra rusul tills hon kommer hem. Och gör då rusul och sen så ber hon Dhuhr och Asr. Följt, alltså fyra raka i var. Så länge det är innan Maghrib. Taib. Så att det här till exempel kanske funkar på sommaren eller hösten eller våren. Att yani, Asr och Dhuhr går ju ut när Maghrib går in. Så att då hinner man ju lugnt gå hem och duscha. Och så ber man Dhuhr och Asr. Taib. För att det är bättre att göra så. Ja. Och den andra frågan.
Och amma sual athani. عن رجل وامرأة تزوجا وكل منهما عنده أولاد من زواج سابق فما حال هؤلاء الأولاد بعضهم مع بعض الجواب هم بالنسبة للأبوين محارم لأنهم أبناء زوج أو زوجة.
طيب första delen på frågan svaret är då om de här frånskilda gifte sig med varandra och båda har barn. Första delen av frågan, svaret är då att föräldrarna blir maharim för barnen. Yani kvinnans döttrar till exempel, pappan är maharim för dem. Han får aldrig gifta sig med dem. De behöver inte ha hijab och så vidare. Och samma sak tvärtom, om mannen har söner så blir också mamman haram för dem. Taib.
أما بعضهم مع بعض فهم أجانب يعني أولادها أي المرأة من الزوج السابق أجانب بالنسبة لأولاد الرجل من زوجته السابقة فإذا كانوا كبارا لابد من حجبة أو يعملوا حل لهذا والله أعلم. وأما السؤال
نعم سو أم beträffande barnen så är de inte haram för varandra, alltså mahram för varandra. Och måste då täcka sig. När de blir äldre. Så kvinnan måste då täcka sig, eller tjejerna måste täcka sig för de här sönerna när de blir äldre. Wallahu alam. Ja. De kan gifta sig. De är inte syskon. Det där är ju svensk kultur att man säger min låtsasbrorsa eller någonting. Plastbrorsa. Men det där finns inte i islam. Utan man är inte kött och blod. Man kommer från två helt främmande familjer. Och det enda undantaget är ju om modern skulle ha ammat någon av de här sönerna när han var liten. Att mannen har en bebis och han gifter sig med den här kvinnan och hon ammar den här bebisen. Då blir hon hans dimoder och systrarna blir ju också då hans systrar från amning. Ja.